Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Atletico Podcast. Det har varit en väldigt hektisk period med många bra matcher, det vill säga 3 stycken. Och vi tänkte gå in lite närmare på matcherna idag, samtidigt som vi har lite nya rykten och andra grejer att ta upp. Mitt namn är Alexander Ivanovski som leder programmet som vanligt. Med mig har jag Akshay Dion och Zoran Zoric. Välkomna.
Tack. Zoran.
Är du med, Zoran?
Ja, jag är med.
Handen på musen. Vi går in på första punkten som är det första mötet med Barcelona i Supercupen på Vicente Calderón, där Atletico ställer upp med starkaste möjliga elva med Courtois i mål, Felipe Godín, Miranda och Juan Fran i backlinjen, Mario, Gabi, Arda och Koke på mittfältet och längst fram David Villa och Diego Costa. Vad tyckte du om uppställningen, Akshay?
David Villa skulle bara vara med, för han var ju, alltså han spelade då på ren revansch, eller vad man säger liksom. Han skulle bara näta i de här mötena någon gång. Så det var skitbra uppställning, för att de här tre inne i mittfälten var också bra, tycker jag. Ja, men det var helt perfekt, tycker jag. Och sen kan man inte ta någonting från Simeone heller också, för att han vet exakt vilken geni han är. Alltså.
Håller du med, Sören?
Absolut. Och de spelade riktigt, riktigt bra pressspel första matchen. Det gjorde de i och för sig andra matchen också. Men det höll ungefär i 60 minuter och Barca kom i fatt sen. Och hade just ganska stor press där mot slutet också. Generellt tycker jag att kontringsspelet var extremt jävla bra. Alltså, klapp, klapp hela tiden i stort sett. Och med publiken i ryggen så kunde vi gjort fler mål. Var väl bara det att Barca hade väl tur i vissa situationer också, där vissa spelare, ja, mer eller mindre tog en touch för mycket emellanåt i avslutningslägena då, så att säga. Annars var det, kontringsspelet var jättebra. Det var spel på felvänd spelare som vände spelet på rättvänd, och sen sätter man igång ett kontringsspel där de inte hinner ifatt Atletico-spelarna. Så riktigt bra kontringsspel.
Vad tyckte du om spelet i matchen, Akshay?
Jag tyckte helt precis som Zoran säger, så tyckte jag det var riktigt. Alltså det, alltså jag skulle inte förvåna mig om Simeone skulle bli världsmästare på schack, alltså. Alltså seriöst, han är, alltså det press, du vet, man såg efter 5 sekunders press så backade de tillbaka liksom, så här, liksom, om de inte tog tillbaka bollen. Det var liksom, det var så jävla bra. Simeone har verkligen, verkligen klurat ut hur man spelar mot Real och Barcelona. Det är ett sånt jävla stort kliv för något annat lag i La Liga, så det finns inte. Liksom, ja, alltså vi skulle ha vunnit de här mötena, alltså det var bara dålig skärpa framför mål. Och sen måste det upp Diego Costa också. Shit. Alltså det här är hans år, jag lovar, alltså. Han kommer göra 30 plus mål i ligan. Jag är så jävla nöjd bara med det här att vi vet hur vi ska spela mot Barcelona och Real Madrid nu. Bruno Simeone, det är jag väldigt, väldigt nöjd med. Bara den grejen liksom.
Framförallt är det att de inte är rädda längre. Förut kunde man ju se att de mer eller mindre var rädda för att gå ut på Camp Nou eller Santiago Bernabéu, eller när de här lagen kommer till Vicente Calderón. Mm. Det kunde man ju nästan se där när de förlorade mot Real veckan innan cupfinalen också. Att det fanns lite rädsla, de kanske inte gick in 100% i vissa närkamper, och att de inte riktigt vågade utmana och ja, de grejerna. Men det här självförtroendet finns ju nu, för att nu har de sett att de är inte så jävla mycket bättre, utan de kan fan mäta sig med Barcelona och Real Madrid, i alla fall ett dubbelmöte eller i en match, en stor final.
Ja, det är klart, de är inte övermänskliga liksom. Det handlar bara om att hitta ett sätt att spela mot dem som fungerar liksom, som det var det Mourinho gjorde. Mm. Jag tror det är lite där när Mourinho var i Inter och både i Chelsea också faktiskt. Men det är lite därifrån jag tror Simeone har kollat lite på de matcherna lite och tagit inspiration därifrån.
Det jag gillar mest med spelet är att när vi blir trötta, då börjar vi göra såna här, alltså, korta avbrott. Och det blir massor korta avbrott. Didier Drogba var ju kung på det där, och är ju kung på det där. Att folk säger att han filmar, Men han gör ju det av en anledning, för att han ska få upp sitt lag och för att de ska få pauser, så att det inte blir böljande spel fram och tillbaka hela tiden och att man tar ut sig på det sättet. Den energi kan man istället bevara och sen använda på att pressa dem när de kommer in på vår planhalva. Fattar du? Så att på det sättet så sparar vi ganska mycket energi. Sen en annan bra taktisk disposition som Simeone använde sig av i båda matcherna mot Barcelona, det är när de här långbollarna mot Diego Costa, när han alltid kliver ut mot Jordi Alba. Det där är ju verkligen uttänkt, för att Jordi Alba är ju usel i luftspelet och Diego Costa är en mästare i luftspelet. Han tar ju mer eller mindre bara ner bollen på bröstet och sen etablerar anfallsspel längre fram i banan. Så det var en riktigt, riktigt bra taktisk disposition. Och det sa han ju första matchen var det. Där han sa att de pressar högt och det kommer bli jättesvårt att ta fram bollen via mittfältet fram till våra anfallare. Så då måste vi leta alternativ. Och det är precis vad han gjorde, och han använde sig av Diego Costas fysik, styrka och det faktum att han alltid kan hålla i bollen längre upp i banan.
Mm. Men han var ju ute på båda kanterna, Diego Costa. Han tog emot långbollarna både på Alves kant och Albas kant.
Mm.
Och alltså det var så jävla kul att se när han tog ner varenda långboll som kom ner. För man såg ju medan han tog med bollarna så låg Alba i backen och liksom bet han som en jävla rabiesmittad hund i benet hela tiden. Han hade ingenting att komma med mot de bollarna. Alltså du pratade om de här Mirandas genomskärare 30 meter upp i luften.
Mm.
Eller hur?
Och den kvaliteten kanske vi kommer få med en ny mittback också, som är bra på att sätta de här långbollarna mot våra anfallsspelare, mot Diego Costa. Diego Costa, han ger ju verkligen en extra dimension i anfallsspelet, och det är lite konstigt att säga med tanke på vart han var för ett år sedan, men han kan både ta emot, han kan utmana, han är snabb, han är stark, bra på huvudet, han har i stort sett allting.
Alltså det jag gillar med Diego Costa, det är att han vet att han är ingen toppspelare, än i alla fall.
Mm.
Alltså, men ändå, han tror att, alltså grejen är, han är inte rädd för någonting. Han ser ingen övermän på plan, förstår du?
Nej.
Alltså det är så jävla bra, han är inte rädd för någon förutom Gud, om man säger så. Ja, men
han är inte rädd för Gud alltså.
Nej. Ja, men du har ju vissa spelare till exempel, du har ju många. Det finns spelare som kommit till Atletico med den historien vi har haft och liksom, ja, vi underpresterar och sånt. Och, men att han har inte den mentaliteten. Han är inte rädd för någon mittback, han är inte rädd för någon ytterback, han är inte rädd för någon. Liksom, han tror verkligen att han liksom, du vet, är the chosen one, förstår du?
Mm.
Det är så jävla bra med honom. Mm. Det är sådana ballar vi behöver mer i Atletico, om man säger så.
Men på tal om Costa också, så känns det som att Costa är lite vår Drogba, som Soran sa innan. Att han filmar lite för ner tempot. Så här. Ja.
Och sen, jag tror att vi hade så här 30 frisparkar emot oss på Camp Nou nu senast. Och det säger ju en del om taktiken och hur man vill spela mot Barcelona och Real Madrid. Så om man försöker gå ut och spela mot de här lagen och är betydligt sämre, alltså individuellt ändå, för det är ju Atletico, det är inget snack om saken, då kommer vi bli överkörda med 6-1 eller 6-2 eller något sånt, något i den stilen. Det är det vi inte gör längre. Vi går ut och försvarar oss mer eller mindre på vårt sätt, som vi alltid har gjort under Simeone, med den höga pressen, med bra understöd till mittbackar och defensiva mittfältare. Och där pressen alltid startar med anfallsspelarna längst upp. Det är i stort sett bara David Villa som inte pressar när Diego Costa går och pressar. De turas om att pressa. Jag tror att det har att göra med att en ska hålla sig, att en inte ska vara alldeles för trött när de ska kontra igen. Så jag tycker det finns många, många positiva grejer att ta med sig från det här dubbelmötet mot Barcelona.
Men vet du, jag också tycker det är bra att nu när vi har ändå lärt oss, som ni säger, möta Barcelona och Real Madrid. Det är, alltså, jag blev förvånad över de här två matcherna, hur lite man sa av Messi egentligen.
Mm.
Alltså, det är Xavi också. Iniesta var borta. Fabregas var borta.
Ja, men Iniesta var ju usel i första matchen. Om man ska vara helt ärlig och inte tänka på vad Iniesta gjort tidigare. Han var helt borta från den matchen.
Ja, alltså vårt innermittfält pressar ju sönder Xavi. Alltså, det var ju helt sjukt roligt att se. Det var nästan i klass med Camachos debut.
Ja, minns du den?
Ja, jag minns den.
Ja, det är så jävla stort.
Han pressade trävet i vansinnet.
Ja. Fan vad stor den var alltså.
Ja, det var riktigt stort. Alltså, vi fick jättemånga... Alltså, de här två matcherna var ju perfekt laddning inför säsongen.
Mm.
Det fick ju många svar, liksom, det här med att hur jävla bra mittbackspar har vi egentligen? Vi har nog nu ligans bästa mittbackspar.
Mm.
Om jag ska vara ärlig. Alltså, ihopspelade och riktigt, riktigt bra. Vi fick ju många svar. Vi behöver fortfarande de här playmakerna och grejer. Men typ, hur bra fan var inte Mario de här, två matcherna?
Det finns ingenting att anmärka på Mario. Absolut ingenting. För att han var verkligen skitbra i de här matcherna. Det enda man kanske kan anmärka lite på att han ska delta lite mer i anfallsspelet. Men samtidigt så är det inte den typen av spelare. Så man kan inte kräva sådana grejer av Mario heller. Tycker att han var riktigt, riktigt bra. Han är verkligen alltså... När Gabi går upp i sin press. Och det ser vi ju att Gabi går hela tiden upp i sin press. Då står Mario där och väntar in Barcelona-spelarna om de skulle ta bollen. Och framförallt så var linjerna tajta. Och det är mycket mittbackarna. Och jag skulle tro att Mario... Och så styr från mittfältet med spelarna så att de ligger nära varandra. För att en mittback kan inte exempelvis nå en anfallare med sitt snack nere från backlinjen. Så att jag tror att Mario också är jätteviktig för Atletico.
Alltså det syns ju att, om jag vet om Simeone har gjort det eller någon annan, men någon har skolat om Marios spelstil. Alltså det märkte jag direkt i första matchen. Att... förra säsongen så var det med att han sprang efter bolldri, alltså den som hade bollen, eller var lite efter och skulle tackla och ta tillbaka den. Nu gör han inte det. Han sparar inte. Nu står han rätt istället. Jag vet inte hur många gånger han stod rätt. Han stod framför den som kom med bollen istället för att springa vid sidan av den som har bollen.
Mm.
Och det är en jävla stor disposition i hans taktiska spel. Det vet inte om Simeone som ligger bakom eller någon annan, men fan, det gör jävligt mycket om man är definitivt mittfältare, alltså, om man står rätt. Och det gjorde Mario hela tiden. Helt sjukt bra.
Ja, håller med också där väldigt mycket. Vi har pratat om att Mario var väldigt duktig, så här, men tre, förutom Mario, tre andra spelare som du tyckte var matchens bästa, så.
Alltså, Felipe var ju helt jävla otrolig alltså på Camp Nou. Den vet du det, hur många tacklingar han vann, hur mycket han följde med i anfallsspelet, sättet som han försvarade på. Jag tycker Juanfran också gjorde det jättebra, för han stoppar ju helt Neymar. Neymar är ju tvungen att gå ut på andra kanten på grund av att han kommer inte förbi Juanfran. Arda helt otrolig alltså, i sättet som laget kontrar på. Och när han sen mer eller mindre bara typ, ja, Piqué försöker glidtackla där när vi kör vårt tiki-taka-spel och nästan gör mål där. Det är,
ja, när han flippar bollen över honom.
Ja, det är så sjukt jävla snyggt alltså. Det är sjukt. Jag blev faktiskt förvånad över att han tog ut Arda. Och Arda, det syntes ju också att Arda var inte glad för att han blev utbytt. Men det kan ju ha att göra med att han kanske såg lite trött ut. Kanske Simeone tyckte. Men de tre skulle jag säga. Och sen måste jag också nämna David Villa. För vi har ju snackat om det här med Falcao. Falcao, vad han bidrog med och vad vi skulle kunna ha med en annan typ av anfallare. Det snackade vi om i stort sett för hela förra säsongen. Och det vi har med David Villa nu, det är ett, bättre löpningar i djupled. Två, en spelare som kan spela fram sina medspelare. Och tre, spelare som... Han behöver bara skarva eller göra en kroppsfint. Så tar han bort sin motståndare. Så jag tycker att vi har fått en betydligt bättre anfallare individuellt än vad Falcao är. Sen får vi se om han gör lika många mål som Falcao.
Han såg jävligt snabb ut när han tog vissa löpningar på 31 år, om jag ska vara ärlig.
Ja.
Alltså, han såg riktigt kvick ut. Alltså, bästa, det var Juan Frans. När han dribblar tre spelare ner till kortlinjen. Och sen vänder han tillbaka. Och så gjorde han en U-sväng. Ja. Och sen så borde han dribbla inåt i banan. Minns du den?
Ja, jag minns.
Det är så jävla bra. Jävla kung alltså.
Men sen måste vi också nämna att sättet som Atletico spelade på när Barcelona satte in sin press. För att förut hade vi antagligen tjongat bort bollen varenda gång som de sätter sin press. Den här gången så håller de i bollen och är modiga och håller i. gör någon liten kroppsfint eller drar bollen inåt, låtsas gå inåt, går utåt eller tvärtom. Så det finns detaljer i spelet som verkligen bådar gott inför framtiden när vi möter lag som är riktigt bra på att pressa och riktigt bra på att vinna boll högt upp i plan.
Så ser man att det finns en taktisk detalj mellan mittbacken också. Jag har märkt de här två matcherna mellan Godin och Miranda att Miranda är den som går upp lite och stoppar anfallen utanför boxen om man kan. Mm. Och Godin är den som hela tiden gör de här last ditch. Alltså han är den som räddar mållinjen och går in och nickar bollen precis framför Courtois och liksom tar de här tacklingarna inne i boxen.
Mm.
Den, alltså att han är mer den här sweepern, du vet, Godin.
Han täcker upp mer eller mindre. Godin är lite mer den här som täcker upp och Miranda är lite mer den som är aggressiv framåt i banan.
Ja, precis. Det är jävligt. Alltså Godin, det är vår nya Pepe, va?
Ja, Godin, Miranda. Jag skulle kalla dem båda för chefes. De är K-chefes, är de.
Nej. Godin, vår nya Pepe.
Jaha, Pepe, sa du? Ja. Pepe? Ja, okej.
Ja, Pepe.
Nej, vår Pepe kommer alltid vara Diego Costa.
Nej, men Godin, han har blivit fulare i sitt spel faktiskt, har du märkt det?
Ja, jo, jag märkte
lite hur mer han pratade lite mest. Mer. Ja, han take no prisoners lite sådär typ. Fast det behövs ju lite mer ballar.
Absolut, man kan inte vara snäll mot de här lagen. Jag kan inte fatta att folk tror att man kan vara snäll mot de här lagen och sen försöka vinna. Det går inte om man har mindre kvalitet, det är omöjligt.
Nej. Alltså förr i tiden hade jag några hatobjekt i andra lag. Men fan, jag tror att jag hatar någon spelare lika mycket som Alba, alltså, seriöst. Alltså, vilken fjant, seriöst alltså.
Busquets.
Nej, inte ens Busquets. Alba är en riktig ärkefjant alltså.
Ja, jag fattar inte varför han jämt ska låtsas som att han blir trampad eller att han... Seboja gav honom bollen, han låtsas att han har fått den mellan benen och... Nej, det är pinsamt för fan.
Ja, det är inte, han är en duktig spelare, men hans fianteri är liksom, det får ju kosta att verka som en ängel ibland. Alltså, det är.
Yes, vi går tillbaka till schemat. De tre bästa spelarna i matchen på Calderon, Axel.
På Calderon, det var nog, det var Mario, och tyckte det var Costa, och vilken är en av mittbackarna då? För deras arbete, de stod ju rätt hela tiden och liksom, det var det som gjorde att Barcelona inte kom till så jävla mycket. Det var ju, alltså Neymars mål, det var egentligen Juan Frans som släppte den markeringen.
Mm. Ah, ja, nej, det är faktiskt Diego Costa som måste komma, vet du det.
Ja.
Neymar drar sig ut mot Diego Costa utanför straffområdet. Diego Costa fuskar lite i försvarsspelet. Istället för att följa med honom så stannar han kvar och sen upptäcker han att Neymar har typ 5-7 meter framför, att han står framför honom. Neymar tajmar ju perfekt där och Jean-Fran vet ju inte vad han har bakom ryggen. Och sen nickar han in den bakom. Jag tyckte inte att Courtois gjorde något jättejobb där heller. Jag tror att han kunde nog rädda det där.
Jag måste bara lägga till att Arda var väldigt duktig också.
Inte första matchen va?
Ja, jag tycker Arda var bra i båda matcherna om jag ska vara.
Tycker du?
Ja, absolut.
Speciellt i första tycker jag han var gudomlig.
Jag tycker att han var nästan bättre på Camp Nou faktiskt.
Men varför inte flytta in honom då och köra och ta in en ytter då? Varför inte göra honom till en tia?
De försökte ju med en sån grej, med en sån variant i, vad heter han, Papu Gomes från Catania som gick till Metallist Kharkiv i Ukraina. Men ja, de hade inga pengar då. Så nu letar de en playmaker. Så vi får se. Jag gillar ju Arda när han spelar centralt. Hellre centralt än när han spelar på en kant. För att det är mer plats att operera på. Han är bra på små ytor.
Och han är jävligt bra defensiv. Han är bra på defensiva tacklingar också.
Oh, han har ju varit vänsterback. Han började sin karriär som vänsterback. Så det har han ju i sitt DNA liksom.
Jag såg när Messi vinner i boxen. Han kom bakifrån och glidtacklade och tog bollen från honom.
Ja, jo.
Alltså jag var så jävla stolt över honom när han gjorde det. Alltså, det var helt sjukt bra. Alltså, han skulle passa på den positionen som tia faktiskt. Han jobbar ju hemskt jävla mycket också. Det... Mm. Nej, vi får se. Men vi behöver förstärkningar, helt klart.
Yes. Vilka tyckte ni inte nådde måttet? Faller egentligen fast i matchen på Calderon, sa han.
Alltså de som inte presterar, det är de här killarna som kommer in. Framförallt då, ja, Oliver såg jävligt lost ut. Han såg riktigt lost ut när han kom in på Calderon. Alltså, ingen snack om saken. Jag tror att det är anledningen till att han inte fanns med i de två senaste matcherna ens på bänken. Och sen tycker jag att Leo Battistao visar ändå på sätt och vis att han har vissa kvaliteter. Han drar ju sig förbi där på vänsterkanten en gång, springer ifrån. Jag kommer inte ihåg vem det var, jag tror Alves som sprang ifrån där och fixade en frispark på kanten. Han gjorde det okej, men Oliver var inte särskilt bra. Sen vem kom in ytterligare mot Barcelona på Calderon?
Var det inte Cebolla eller Raul Garcia?
Vad jag vet så var det Cebolla, måste det vara. Cebolla var det nog. För att, Cebolla var det. Nu minns jag. Cebolla, kolla upp det här nu. Cebolla var det och han kom inte heller riktigt in i matchen. Och jag tycker vi tappade helt. Sista 20-25 minuterna tappade vi helt när de här spelarna kommer in på plan. Mm.
Men jag tror Barcelona faktiskt var lite... De var lite kockade över Atleticos fysiska status faktiskt.
Mm.
Jag trodde de hade räknat med att vi skulle bli trötta mycket, mycket snabbare.
Jag tror att de räknade med att vi skulle pressa en timme, precis som vi gjorde på Calderon. Men på Camp Nou pressade vi fan mig i 90 minuter.
Ja, det bästa var att komma in när andra halvlek startade första kvarten.
Mm.
Gissas var bara tillbaka pressade.
Alltså, det var ju sjukt, för att de hade ju såhär, bollinnehav hade de typ 70-30 eller vad fan det var, 75-25. Mm. Och sen efter, det hade gått kanske 15 minuter, så hade Atletico plötsligt 41-45% i bollinnehav. Mm. Alltså, de hade gått från typ 25-30 till 45-40 mer bollinnehav. Och det är väldigt signifikativt för att vart matchen var på väg då. Sen så slutade det ju med att de hade så här 78-22 i bollinnehav efter.
De får ju vinna bollinnehavet mycket om det. Ja, på grund av... Alltså grejen är, den här första kvarten i andra halvlek, vi pressade tillbaka till Barcelona, men märkte hur truppiga vårt anfall var. Alltså hur, hade vi haft lite vassare spelare som tänkte lite snabbare, då hade vi gjort mål där då.
Ja, jag tycker vi saknar, det är spelare som kommer in från bänken och kan göra en skillnad. Så det som Neymar gjorde och som Fabregas gjorde för Barcelona när de kom in på Calderon. Det tycker jag inte att, det finns inga sådana. Kanske är Cebolla eller Leo som kan göra det just för tillfället. Jag tror inte de kan göra det mot de bästa lagen, men jag tror att de kan göra det mot typ precis skiktet under. Men inte mot topplagen. Så det är där jag tycker vi saknar. Lite spetskompetens på bänken.
Jag tror faktiskt RG och Cebolla båda har kompetens att om de har en bra dag så kan de komma in och ändra på matchbilden. Alltså om det är en sån situation liksom. Det har jag, RG är så jävla bra på att hitta ytor i boxen liksom. Om du måste flytta fram positioner och sånt, så det beror på, men du har rätt. Vi behöver lite spetskompetens. Faktiskt. Speciellt om vi ska spela Champions League. Vi måste rotera.
Ja, det har du helt rätt i. Vi går vidare till nästa match som är Rayo. Som inte hade mycket att säga till om under söndagskvällen på Vicente Calderón, där Atletico vann med hela 5-0. Vilket är väl en, jag ska inte säga väntad, men tacksam premiär. Vad säger du, sa han?
Det var ju hur uselt försvarsspel som helst av Rayo. Jag vet inte vad de höll på med, men man kan säga så här: de förhandlar inte om hur de kommer spela. De bryr sig inte om, de ska ha bollen och de ska spela hög backlinje. Det var precis vad de gjorde. Och då är det tacksamt när man har David Villa, när man har Arda Turan, när man har Diego Costa. Ja, spelare som är snabba och bra med boll och skickliga. Då är det jävligt tacksamt för dem att komma in i bra situationer och sen göra mål. Det är ingen hemlighet att vi gör de här fem målen för att de är så usla i försvarsspelet och att de inte överhuvudtaget bryr sig om att försvara ordentligt.
Jag menar, vad är naiv alltså, alltså deras spel, det vet du, du kan inte åka till Vicente Calderon och spela som hos Simeones lag.
Ja, det var så sjukt naivt alltså, jag kan inte fatta att de gjorde det.
Men ändå vann ju bollinnehavet. Ja, det var ju lite, ja men det är så vi kommer att spela i år, det är ju så, det är liksom, även på Calderon tror jag att mot sämre lag, att de kommer vinna bollinnehavet, så kommer vi kontra sönder dem helt enkelt.
Maja, jag tror att det var så här 43, 57, 40, 60, något sånt var det i bollinnehav, vad jag minns från den här matchen. Och det är helt sjukt att visst, ni får bollen, men ni får bollen, men vi kommer kontra skiten ur det. Det är i stort sett så Atletico och Simeone funderar. Och det lite anmärkningsvärda är att Atletico har ju 5 skott på mål och de gör 5 mål. Och det är maximal utdelning.
6 skott på mål.
6. Jag kollar på Optas statistik och då var det 5.
Ja, okej. 46,2% hade Atletico i bollen och Rayo hade 53,8.
Men det säger... Ja. Ja, jag tänkte bara, det säger ju vad det är för identitet som Atletico har som lag.
Ja, men vi spelar på våra resurser. Alltså, kollar du efter, alltså Simeone är nog den första tränaren på många, många jävla år som förstår vilka resurser vi spelar efter. Alltså, du vet, om du kollar på de lagen vi har haft de senaste åren, förutom några världsklassanfallare, så har inte varit så jävla mycket bra spelare. Alltså den här truppen idag, den skulle lika gärna kunna varit Sevillas trupp, förstår du? Men det är liksom, det är Simeone som spelar efter resurserna. Han vet att vi kan inte spela på ett sätt som, vi kan inte låtsas på Barcelona eller låtsas på Real Madrid. Vi måste vara ödmjuka liksom. Jag tror, var du som skrev det också, Soran, att han intalar spelarna att när han möter lag som är bättre, då säger han till spelarna att vi är inte bättre än dem.
Det är det han säger till dem. Det som är så bra med Simeone är att han hittar inte på något, utan han säger som det är. Han talar sanningar hela tiden på sina presskonferenser och generellt med spelarna. Det var jag hört från Dani också, att han snackar ju bara om sanningar hela tiden. Och han säger ju inte att typ vad vet jag, Arda, att okej, Arda, du är bättre än Messi. För att Arda vet att han inte är bättre än Messi, utan han vet att han måste jobba hårt i defensiven och han måste jobba för laget och bidra med lite med sin spetskompetens i form av att hålla i boll och sen spela bollen, ja, slå den avgörande passning eller skjuta på mål eller något i den stilen, bara för lagets bästa. Och det är där det handlar om i Atletico. Det handlar inte om att våra spelare, som förr i tiden när vi hade 4 spelare som inte ens brydde sig om defensiven typ. Så det handlar ju om laget Atletico i det här fallet.
Ja, på den tiden hade vi 4 spelare som inte brydde om defensiven. Sen hade vi även en massa tränare som inte hade ballat nog att säga till dem.
Ja, exakt.
Det är också en bland. Men en sak jag märkte både Sevilla-matchen och Vallecano-matchen. Jag tror början på säsongen vi kommer att ha jävla massa. Vi kommer rada upp segrar, tror jag, om jag ska vara ärlig. För att det jag märkte mot Sevilla direkt, det var att hur mycket jävla sämre fysisk status de hade än Atletico. Alltså det är professorn som du vet, det där. Det här uppbyggnaden av fysisk, alltså det, jag vet inte hur länge ni har följt allsvensk fotboll, men jag kommer ihåg Djurgården i början på 2001 när de vann ligan 2 i rad. Alltså deras hela upplägg var ju fysisk status. Alltså minns du det, Soran?
Jag minns, de hade ju till och med en övning
som hette Djurgården. Han var, vad hette han, tränaren?
Det var ju Lukic, Zoran Lukic med.
Ja, Zoran Lukic.
Vad hette den andra? Det var Sören Åkerby, va?
Ja, Sören Åkerby.
Precis. Och de gick ut med att vi har tränat 80% fysik och 20% boll. Förstår du? Inför båda säsongerna. Och man såg ju mycket sjukt starkare Djurgården var än alla andra lag fysiken. Alltså. Och det hjälpte ju så jävla mycket att man orkar pressa och springa hela matcherna. Och det tror jag är Simeones hemlighet nu också. Att alltså vi hade så sjukt mycket bättre fysik än både Vallecano och Sevilla. Sevilla var helt jävla trött efter.
Sevilla var ju så sjukt uppenbart sista 10-15 minuterna. Ja. De gick ju på knäna sista 10-15. Och det var ju tydligen 30, över 30 grader vid avspark också. Klockan 11 på kvällen. 30 grader och sen springa sådär, springa arslet av sig mer eller mindre som gör i det där läget Atletico-spelarna, och sen gå ut och spela, ja, några dagar senare mot Barcelona och göra exakt samma sak där. Det bevisar ju också att Prof. Ortega, hur viktig han och de här killarna är som gör det här arbetet bakom stängda dörrar med spelarna. Det är absolut största förbättringen. Det var där jag tyckte att de inte hade när, typ under Aguirre, under Abel Resin och de här tränarna. Vet. Man såg ju så mycket, så klart och tydligt att Barcelona och Real Madrid är så sjukt mycket bättre förberedda fysiskt. Och jag undrade, hur ska vi kunna komma i fatt om vi har inte ens, vi har för det första inte kvaliteten. Om man inte har kvaliteten, då måste man i alla fall vara jättebra fysiskt. Och de var inte fysiskt bra heller då. Och nu märker man hur mycket, hur viktigt det är att ha ett lag som är sjukt bra fysiskt.
Ja, ni har en jävla bunt etiopiska långdistanslöpare i laget, så det där blir bra det där alltså.
Alltså våra spelare, de är ju inte som långdistanslöpare. De är ju mer typ 100 meters löpare som löper, ja, som löper långdistans, om du fattar vad jag menar.
Ja.
Det är ju där tempot de kör hela tiden.
Men du var inne på någonting det här var sjukt bra taktiskt upplägg. Det här när de pressar några minuter, alltså galet. Och sen så fixar de här taktiska, de tar de taktiska frisparkarna som gör att de får pausa lite och liksom, och så kan de emellan och rulla bollen i backlinjen 2 minuter liksom så här, hålla på sådär, du vet, för att vila laget. Det är jävligt bra, alltså Simeone har ju lagt upp det där sjukt bra för att fysiken ska hålla.
Det där är ju lite italienskt också, att man drar ner tempot väldigt mycket. Och det där har han lärt sig i Italien utan tvekan, Simeone. Han var ju exakt en sån typ av spelare i sina bästa dagar. Sen så är det ju så att vi har ju snackat ofta om att vi inte har en defensiv mittfältare eller en central mittfältare som kan ta tag i spelet och sen, ja, vara lite ful men vara på gränsen hela tiden. Och där har vi ju verkligen fått en Gabi som kan det här med att, alltså han drar ju på sig 8 frisparkar och får inte ett enda gult kort, vilket nu senast på Camp Nou. Och det säger ju lite att han vet ju exakt vilken nivå han ska hålla där för att han inte ska bli varnad och därmed förlora intensitet. Och på så sätt låta Barcelona komma in i matchen på ett bättre vis för att han inte kan ta de här frisparkarna hela tiden. Så det finns många, många bra bättre aspekter i det taktiska som gör att Atletico verkligen, tror jag i alla fall, kommer vara farliga i år.
Men de här två matcherna mot Barcelona, det ger ju också en liten, eller lite, det ger ett stort jävla varningsfinger till alla andra lag. Men nu, alltså, som kommer att möta oss nu under säsongen, nu är de ju mer eller mindre, de ser ju Atletico som topplag mer eller mindre och kommer respektera oss mer på planen. De kommer vara mer rädda, om man säger så, att vara lite för uppenbart offensiv, om man säger så. Så för de vet att det är ett kontringsstarkt lag som fan och liksom, jag tror de här två matcherna har skaffat oss mycket mer respekt inför säsongen, om man säger så. Vilket kan hjälpa i längden faktiskt. Så du slipper jaga bollen allt för mycket.
Helt rätt, Akshay. Vill ni lägga till något annat i matchen mot Rayo?
Det finns inte så jävla mycket att säga liksom. Det var klassskillnad i avslut, klassskillnad i försvarsspel och klassskillnad i pressspel. Ja, de är helt enkelt inte, de har en liten trupp också, Rayo, och inga pengar som helst att röra sig med. Och så byter de typ 18 spelare per säsong. Så särskilt konstigt är det ju inte att det blir 5-0. Jag är bara överraskad och väldigt positivt överraskad över att Atletico är så sjukt, sjukt starka fysiskt. Och att de orkar pressa match efter match efter match.
Saul var ju taggad.
Ja, det märkte man ju. Man märkte ju. Det var ju lite Pizzi-varning på Saul där. Alltså. Minns du Pizzi när de mötte Deportivo?
Ja.
Ja, lite så var det.
Han fick iväg ett jävligt tryck i ett skott som gick upp på.
Ja. Det var ju lite tragiskt också att det enda skottet de hade på mål kom från Atletico-spelare.
Ja. Alltså, jag tycker att låna ut. Alltså, jag tycker Oliver skulle fan kunna gå på lån till Rayo. Alltså.
Ja, men nu när man tänker efter nu så kanske ett lån skulle vara det bästa. För att,
eller flera av våra spelare faktiskt.
Jag tror det kommer bli lite svårt för dem att ta en plats om de andra spelar så bra som de har gjort. Men vi får väl se vad Simeone har i åtanke.
Vi borde utnyttja det där lite bättre om man säger så. Men Rayo och Atletico har ju bra relationer.
Jag tror att Rayo skulle ta honom direkt. Alltså. Om Atletico bara nämnde möjligheten skulle de bara skriva under direkt på Oliver. Alltså.
Jag tror de skulle ta flera av våra spelare faktiskt. Alltså för bredda truppen på lån. Faktiskt.
Mm.
Ja, men det var det jag hade sen Rayo.
Ja.
Yes, vi går vidare till nästa punkt som är Barcelona på Camp Nou. Vi har redan pratat om det relativt mycket, men vi kan ju ändå ta det. Vi kan ju ta det som inte har sagt, så att säga. Samma uppställning som i det första mötet, eller hur sa han?
Yes.
Och vi spelade, eller hur tyckte du att gjorde Simeone rätt med att köra med taktiken som han körde med, så?
Ja, han gjorde ju rätt till allting förutom att han bytte ut Arda där i 70:e mot Adrian. Och som vi vet så är Adrian, den perfekta beskrivningen på Adrian är apatisk. Och det finns inget bättre sätt att beskriva en spelare som alltså han är som en mumie på en fotbollsplan. Han bidrar inte med någonting liksom, så jag förstår inte riktigt det bytet. Men det kan ha att göra med att Arda kanske var lite trött då, där mot 70:e minuten.
Jag tror att han tar in Adrian för att han vill ge honom lite självförtroende.
Lite självförtroende innan han säljs vidare till Monaco.
På tal om Adrian till Monaco så tar vi det lite senare. Men jag tror att det är mycket så att han slänger in Adrian för att han hoppas att han ska få tillbaka självförtroendet och bli bra igen liksom. Men det kanske bara jag som har det, jag tänker.
Så sen kom ju domaren in och förstörde allt. Alltså grejen är, jag förstår Godin att han var Alves. Alltså det är inte försvarsbart på något sätt, men det kom efter faktiskt kortet.
Vi kan ju ta det där med de där situationerna. Du kan ju rada upp dem, Alex, så kan vi diskutera dem.
Yes, först och främst så var det ju mötet på Calderon. Eller det kanske inte så mycket att diskutera, men när Messi står och tar sig på baksida låret och Godin, som jag uppfattade i alla fall, så frågar Miranda vad är det som har hänt. Så sa han att han pekar på baksida låret, så gör han som en knytnäven att han har fått ett slag där. Hur tolkar ni situationen? Du får fråga den här tjej.
Ja, men det var det han menade. Alltså, han har fått ett slag där. Jag tänkte också på det. Miranda frågade honom liksom, vad som har hänt och visade med knytnäven när han har fått ett slag där. Det är väl så att han gjorde liksom, yeah, du vet vad jag menar. Jag tror inte det i alla fall.
Jag har ingenting emot om man gör det heller liksom. Vad spelar det för roll? Det är fortfarande en match som du ska vinna liksom. Om den bästa spelaren från motståndarlaget går av, det är bara bättre för hans lag i så fall. Sen så är det lite så att ja, man är moralisk när man vill vara moralisk, och sen är det tvärtom när man inte vill vara moralisk, då är man inte moralisk. Så det där är lite så här, ja det är lite, jag håller inte riktigt med om vissa saker som sägs, och jag brukar inte heller ta det för stort allvar heller.
Nej, alla har olika synpunkter på situationen, men vissa ser det som värsta grejen och att ja, femma eller inte så överdrivet, men ja, avstängning, böter och jag vet inte.
Ja, men det är just andra Messi också, ja. Det också.
Ja. Exakt. Och att Atletico har ju ett förflutet med där Uefa Losi mer eller mindre min mördar Messi, och ja, han var ju mördare efter att han tacklade Messi enligt pressen, både Madrid-press och katalansk press. Så ja, man får ta det där lite med som man vill.
Mm. Alltså jag väntar på att hela situationen med Neymar och Messi ska explodera.
Ja, alltså det så, om vi går in på Barcelona, det ser ju inget vidare ut när de spelar tillsammans nu här på Camp Nou, tycker jag. Alltså, inte som man förväntar sig. Det är många som har ifrågasatt nu, visst det är bara en match, men det är många som har ifrågasatt deras samarbete.
Jag menar konflikt, explosionen.
Jaha, du menar så.
Ja, jag menar så. Den kommer, ska du se.
Ja, det kan jag mycket väl tänka mig.
Mm.
Men vi går vidare till nästa situation faktiskt. Det har ju kommit ut lite sådana här GIF-filer, rörliga bilder på situationer då, främst från den första matchen på Calderon. Utom Godins gest på Messi skada så har vi ju även Jordi Albas shower. Den första bilden som har läckt ut, det är ju när, eller en GIF-fil, det är när Diego Costa lägger handen på hans huvud och han ligger och vänder sig i smärtor. Vad har vi för reaktion till det, Akshay?
Alltså, jag vet om jag har en reaktion, det är bara, alltså, jag hittar inga ord för det där, alltså, det är
första gången Diego Costa kanske är snäll och klappar någon på huvudet. På ett ärligt sätt och liksom, alltså Jordi Alba, så jag vet inte vad jag ska säga om den människan, alltså. Jag vet, alltså till och med Barcelona-fansen, de skäms ju för honom.
Det säger det mest om den här människan.
Han är ju som
en sån här spansk såpa, eller mexikansk såpa. När de zoomar in, du vet, personen i fråga som det handlar om. Det har hänt något, typ, hans hund har dött och de zoomar in honom. Och du vet, värsta dramatiken. Ja, jag vet fan vad jag ska säga om den här. Det är verkligen så här drama på hög nivå.
Sen hjälper det inte att han har spelat med Marciana heller.
Nej, det har han. Eller Soldado.
Där vet vi vad vi har fått ifrån. Om vi bara pausar lite här i händelserna. Eller vi kan ju ta den först. När Seboja skrev bollen till Alba så läker han att han får bollen i magen eller mellan benen eller...
Pungen!
I pungen.
Ja.
Vad har vi för reaktion till det, sa han?
Det är också patetiskt. Det går ju bara att beskriva Alba på ett sätt. Och det är ju en bra fotbollsspelare, men jävligt patetisk, alltså.
Alltså den situationen är nästan som att Rivaldo skulle gå ut på Twitter och säga liksom, fan vilken jävla ful jävla teaterapa. Du vet Rivaldos situation.
Ja.
Ja, vi har en slaggan.
Till och med Rivaldo-situationen är sämre.
Ja, precis.
Eller den är värre. Men det är ju, om man säger så, det är inte första gången Alba gör sig mot Atletico. Vi har ju även situationen i semifinalen med Thiago. Vad hände där, Sören?
Det är ju Soldado också inblandad.
Semifinalen mot Valencia i Europa League 2012.
Ja, på Mestalla. Och Thiago missar ju finalen på grund av deras dumheter. Och de är mer eller mindre bara förbannade för att de inte kommer gå till final. Och sen försöker de få sina motståndare utvisade. Det säger lite om deras sätt att vara också, skulle jag tro.
Ja, man överraskas inte.
Hela spanska sydkusten. Det är något fel där nere, alltså. Alltså hela från Barcelona ända ner till Granada, så alltså det är något fel, hela den längan.
Ja, jag säger inte emot, men jag håller inte med. Jag är neutral i frågan.
Skitsnack.
Vi har även den här situationen, man får säga vad man vill, när Godin råkar trampa Dani Alves i ryggen.
Han råkade inte, han gjorde det med flit.
Ja, han gjorde med flit.
Det var lite av, det är inte försvarsbart, men det var lite av en reaktion faktiskt av utvisningen och sånt där, du vet.
Men jag tänkte så här, alltså jag sitter inte och försvarar honom, men alltså vi säger att han hoppar där, han kan ju liksom inte, tänk så räcker inte hans ben till och sätta ner, alltså foten efter Dani Alves.
Så nej, han kan undvika.
Alltså en grej är ju ganska solklar i den här grejen, i den här situationen, och det är att Godin, om man skulle försöka undvika att trampa på Dani Alves, då trampar han inte på Dani Alves mitt i ryggen. Då trampar han kanske vid slutet av i slutet på sidan på Dani Alves som ligger ner på marken. Jag har aldrig tyckt om när en spelare trampar på en annan som ligger ner, så det är inte okej, tycker jag inte.
Nej, men samtidigt kanske han inte vill riskera att halka.
Det visar ju också att du inte är neutral alls.
Nej. Ja, men det var lite av en, han var, det var, om man säger så här, det var en ilsken reaktion av Godin. Det var en dålig reaktion, men han var jävligt arg över utvisning och sånt.
Mm.
Ja. Vi försvarar inte, det var ganska dumt gjort, men man ska ändå alltid stå bakom sina spelare. Mm. Men,
om man säger så här, att om Filip inte hade fått röda kortet där, det hade Godin förtjänat det där röda kortet, men jag tror om Filip inte hade blivit utvisad, det tror inte jag att Godin hade gjort det där på Alves.
Jag känner att det är dags för en krönika, Akshay, den Godin förkänner.
Ja, Godin erkänner på redaktionen.
men finns det någon mer situation? Vi kan ju ta om det är någon som har sett i lite närmare situationen med Filip och Dani Alves.
Ja, jag har sett den i en annan vinkel.
Ja.
Vad har du för kommentar?
Ja, men Dani Alves springer bakom honom. Han slår honom med ryggen 3 gånger. Alltså, både med armbågen och med knytnäven, fast utåt. Alltså, du vet, Filipe är före honom när han springer.
Ja.
Han nästan kladdar på hälen på Filipe med fötterna. Plus att han pushar honom med hela underarmen 2 gånger och sen slår till honom. Det är då Filipe tappar och liksom gör en reaktion bakåt för att få tillbaks, för att ta iväg Dani Alves hand. Alltså, det är så jag uppfattar det.
Hur uppfattar du det, sa han?
Ungefär som Akshay. Det är väl bara det att det blir så när din motståndare har varit betydligt bättre och ja, du försöker med fula tricks då. Och det är inte så jävla konstigt att Filipe tappar det heller, med tanke på ja, 3 gånger slår han liksom till honom. Så okej, okay, 1 gång, okej, okay, kanske 2, men 3, då tror jag till och med den lugnaste spelaren lackar ur.
Ja, hade Filipe varit vänsterback, hade Jordi Alba varit våran med vänsterback, då hade han lagt sig första första touchen alldeles la på honom, och då hade han fått frispark.
Han hade lagt sig innan touchen kom.
Ja, men det är det, Filipe försökte stå upp. Det var det som var grejen liksom.
Ja, det är alltid de bästa som får skiten.
Ja, eller
de bästa, men de ärliga.
Ja, men det värsta var att linjedomaren såg hela situationen.
Och ändå så är det fjärdedomaren som tar beslut.
Nej, men han vinkade ju inte, för han såg hela situationen. Han såg ju hur den utvecklades.
Det är helt sjukt.
Det var fjärdedomaren som såg den.
Ja.
Det var fjärdedomaren som tog beslutet långt ifrån, liksom, från en situation där han inte kanske skulle kunna se hela...
Ja. Ja, det är oförståeligt att fjärdedomaren tar beslutet.
Ja.
Han står ju för fan 100 meter bort, liksom. Hur kan han se det därifrån?
Det går ibland, alltså. Jag tror de kan se mycket faktiskt, för de står ju still hela tiden. Men det där var mer eller mindre. Det där var ju Barsas favör. Det beslutet var helt... Fjärdedomen var helt i Barsas favör när han tog det beslutet. Det var ingenting annat. Det var liksom, han kan ha sett hela situationen. Det finns många fjärdedomar som ser det. Liksom. Minns du Marciana-grejen med Agüero?
Ja. Yeah.
Det var fjärdedomen som tog den också. Ja.
Mm.
Så.
Alltså, den var väldigt, väldigt uppenbar. Alltså.
Ja, den var uppenbar. Den var ju helt väldigt uppenbar.
Mm.
Men sen var väl inte linjedomaren på samma kant heller? Alltså, här var det ju precis att linjedomaren var där, men när det var Marciana så var ju linjedomaren på andra sidan ju.
Det var ju lite så att linjedomaren, han står ju visserligen där i mitten, emellan bänkarna på Calderon. Och sen, den här situationen skedde ju mer inne i straffområdet, alltså nästan i mitten av straffområdet, om ni fattar vad jag menar.
Mm.
Det andra, situationen mellan Alves och Filipe, sker ju för fan på Atleticos vänsterkant.
Mm.
Så det är ju nästan 20 meter bort liksom, ännu mer kanske det.
Ja, men alltså hela beslutet var ju upplagt för att Barcelona skulle få fördel. Sen kan vi inte snacka om straffen heller efteråt, det är ännu mer patetiskt. Men för det första borde Filipe fått frispark för länge sedan, innan den situationen uppstod med armen mot Alves. Att han inte ens fick frispark, det var helt sjukt. Han var inne i hälen också med fötterna, och Filipe kunde knappt hålla balansen i fan, inte flera meter.
Nej, så är det inte sant. Men, vi har fortfarande inte förlorat en final under Simeone.
Nej, det har vi inte. Vilket jag faktiskt helt ärligt trodde att det skulle hända nu.
Ja, det tror jag också.
Ja, men ska vi inte ta straffen först då? Den andra äckliga Barca-spelaren då?
Ja, vi tar straffsituationen. Det är ju Pedro som springer in i straffområdet. Jag såg faktiskt situationen nu i morse när vi spelade in det fredag morgon. Och då känns det som att han söker straffen också. Alltså inte bara att det är lite klumpigt av vår spel, utan att han verkligen söker straffen. Vad har du för åsikt, Sara?
Jag vet fan vad jag ska säga om den här situationen. Alltså för, jag kan bara säga så här. Hade det varit Atletico som hade varit i den situationen, så hade vi inte fått straff.
Inte fått straff.
Nej. Och det är verkligen ingenting. Jag har verkligen ingenting emot Barcelona så där, men så är det helt enkelt. Och det känns ju som att det krävs ännu mer än en bra, än en perfekt match, än ett bra lag och bra individuell kvalitet, och man måste ha domarna på sin sida emellanåt också mot de här storlagen, för det är så lite som avgör och de kan gå in där och ge en straff som i det där läget om Messi går och missar på Camp Nou exempelvis. Så ja.
Japp. Yep.
Vi kan stänga diskussionen om de här matcherna med att säga att Victor Valdes fick man of the över dubbelmötet fick han man of the match. Det säger ganska mycket.
Det säger nästan allt.
Ja, det säger nästan allt om mötet.
Yes, vi går vidare. Vi har Real Sociedad som vi möter på söndag kväll klockan 5, 7, 9.
Äckligt
lurig
match alltså.
Vi spelar mot Real Sociedad borta på söndag kväll klockan 7, 19:00 på C More Live.
Mm.
Och hörde.
Tira.
tror ni att Sociedad har någonting att säga till om? De är ju nu för tiden, jag ska inte säga topplag, men ett väldigt bra lag, och efter utskåpningen av Lyon också i Champions League-kvalet så känns de känns fortfarande heta från förra säsongen. Jag trodde de skulle förlora lite, men de kör på som vanligt. Tror du att Simeone kör med samma uppställning, sa han?
Då.
Jag är ganska övertygad, förlåt jag tryckte på mute, men jag tror att det kommer bli roteringar. Och vissa spelare kommer inte att spela som gjorde det mot Barcelona. Så vi får se vilka det är som går in här. För nu senast, eller förra helgen, så berömde ju Simeone de här bänkspelarna då, så att säga, inom situationstecken. Och deras, vad de bidrog med mot Rayo Vallecano. Så det ska bli väldigt intressant om exempelvis en Leo Baptistao får chansen. Om möjligtvis Insoa kommer att spela. För att vi vet ju inte om Felipe Luis, i nuläget vet vi inte om Felipe Luis och Arda är avstängda mot Real Sociedad. Det beror helt på den spanska, på spanska fotbollsförbundet, domarkommittén, som kommer ta avgörande beslutet. Är det mer än en match som de stängs av, så betyder det att ingen av dem kommer spela mot Real Sociedad. Så jag är ganska övertygad om att det kommer bli en del roteringar. Thiago kan jag definitivt se i en startelva. Mm. Jag kan se att anfallet är nog ganska liknande med Villa och Diego Costa, eftersom det har fungerat så jättebra. Sen får vi se om vissa andra spelare kommer in här då. Framförallt Raúl García och Leo Baptista och Thiago i så fall.
Jag tror Koke får vila. Jag tror Raúl García kommer att spela.
På tal om Koke förresten, han har precis blivit uttagen till spanska landslaget igen.
Tillsammans med Mario Suarez och David Villa faktiskt.
Yes, jävligt stort faktiskt.
Yes, Del Bosque har blivit galen. Vad är det som händer? Atletico spelar i landslaget igen.
Exakt så tänker nog de flesta Atleticos.
Alltså jag tror det blir en jävligt, jävligt svår match. Sen kan ju Sociedad... Jag tror Simeone fortsätter på den inslagna vägen, att han ger bort bollinnehavet helt och hållet och fokuserar på att kontra in ett mål, två mål.
Mm. Sen så är det ju så att Real Sociedad har ju visserligen ganska många spelare skadade. Jag vet inte om alla kommer att vara tillbaka, för att truppen tar sig ut imorgon, men Imanol Agirreche är borta, Mikel Gonzalez är borta. Det är två ordinarie spelare, en mittförsvarare och en anfallare. Agreche kan även komma från bänken och vara jävligt effektiv. Diego Ifran, Zubikaraj som i förslagen är reserv då, men, och samma med José Angel. Så de har ganska många skador, men ska vi komma ihåg här. Minns ni hur Atletico var efter att de kvalificerat till Champions League för första gången på 12 år när de slog Schalke med 4-0 på hemmaplan?
Yeah.
Helgen därpå så mötte man Malaga och vann med 4-0. Ungefär så tror jag att Real Sociedad känner sig just nu. De känner sig så jäkligt, jäkligt bra för att de har tagit sig till Champions League. Och även övertygat Lyon. För att de var klasser bättre än Lyon ska sägas. Och deras anfall. De har så många alternativ i anfallet att det är helt sjukt.
Vilken kombinationsspel har de faktiskt?
Jättebra spelare utan boll. Jättebra spelare individuellt. Och så är de jävligt duktiga på passsituationer också. Även om de inte har gjort så jättemånga mål nu i inledningen. Det har blivit ett mot Lyon om jag minns rätt. I senast när Vela gjorde mål. Så det finns hur mycket som helst kvalitet i Griezmann, i Carlos Vela som är en av ligas bästa anfallare tycker jag i alla fall. Haris Seferovic också som har kommit in och tagit en startplats. Alltså han spelade i Novara förra året. Och det är en jättetalang som jag har följt sedan 2009 när han spelade för Schweiz. Det är samma generation som Borja och Kocke förresten, 92. Så det finns hur mycket som helst kvalitet. Och sen tycker jag att deras defensiva mittfält, det är extremt underskattat. Med Markel som är en hårt arbetande defensiva mittfältaren. Som även kan passa till viss del. Påminner väldigt mycket om Gabi i sitt spel. Alltså själva spelet. Så jag tycker att de har ett riktigt, riktigt starkt lag.
Men samtidigt så kan man ju tillägga att Lyon körde ganska öppen match. Mm. Jag menar, det är en helt annan sak att köra mot Simeones jävla betongvägg.
Ja, exakt.
Förstår jag menar, de har inte, jag tror inte de har de spelarna att spela mot ett sånt betongförsvar. De behöver kontra.
Men de
det kan, ja, se.
Nej, fortsätt.
Jag tror att de alltså problemet socialt mot Atletico just nu, det är så, alltså Real behöver ett lag som öppnar upp sig, vilket Atletico inte gör. Förstår du? De lever mycket på kontringar, precis som Atletico gör. Och jag tror Simeone kommer lura in dem i den här jävla betongmuren och sen kontra.
Välkommen in.
Välkommen. Innan stångas bara, vi får se.
Men de är fysiska och de är jävligt bra drillade taktiskt tycker jag. Det är den här överbelastningarna på kanterna där bollen är, som Atletico kör ganska ofta också. Så jag tror att det kommer bli väldigt, väldigt jämnt där. Precis som den där matchen på Calderón, om ni minns förra året, där jag sa att de kommer kontra in ett mål. Och det är precis vad som hände med Griezmanns mål. Så jag tror att det kommer avgöras. Antingen blir det oavgjort, vilket jag tror att det kommer bli oavgjort. 1-1, 0-0 möjligtvis. Eller så kontrar ett lag in och vinner med ett mål. Och försvarar sig sen matchen ut. För de är ganska liknande som Axel säger i båda lagen.
Ja.
Precis. Hur ska Atletico spela för att vinna matchen om man nu går för 3 poäng?
Axel sa ju, vi lägger bara upp vår simeoniska betongvägg.
Så fort sista mittbacken har gått över halva plan så vänder Simone spelet. Simone vill inte ens vinna tillbaka bollen för en Real sista gubbe har gått över hela halva plan.
Det ligger nog lite sanning i det faktiskt.
Det återstår att se söndag klockan 19:00 på Simone Live.
Väldigt sevärd match också.
Jag tror det kommer bli jävligt mycket. Bra.
Precis, och har man tid över så klockan 21 Sevilla, Malaga och även Valencia, Barcelona.
Mm.
Det var helt grej att säga om man inte har ett liv. Det
ska bli intressant att se hur Valencia spelar mot Barcelona.
De är på Mestalla också på hemmaplan.
Ja, det ska bli väldigt intressant vilken typ av spel de spelar.
De såg säkert båda mötena. Det är intressant.
Men en match som jag skulle kunna tänka mig att säga, det är Sevilla-Malaga faktiskt.
Det är ju derby så det lär ju vara ganska...
Jo, men jag tänkte på, vi snackar nu här om Malaga, visst de har tappat lite fått in. Sevilla såg ganska trött ut, rent som ni sa fysiskt mot Atletico. Alltså som man säger, ifall vilken nivå de båda lagen ligger på inför denna säsongen.
Sevilla är bättre än Malaga i år.
Det borde de vara, men man vet ju inte. För Sevilla har ju så sjukt uselt försvar. Och jag brukar säga att försvar är alltid viktigare än att ha ett bättre anfall. Tycker jag i alla fall. Släpper inte in mål liksom.
Försvar är bästa anfall. Eller så anfall är bästa försvar.
Jag tycker att Marco Marin ser jävligt spännande ut faktiskt.
Mm. Ja.
Jobbig spelare att möta. Shit vad jobbig han är.
De har ju värvat duktiga spelare i sommar nu. Sevilla i Carlos Bacca som kommer bli jättefin anfallare. Också colombian förresten. De har Marco Marin som du nämner. Som har stagnerade sista 2-3 åren i Werder Bremen och Chelsea. De har Kevin Gameiro som utan tvekan kan förbättra sitt spel. Bara han får spela ihop med en anfallare. För det är hans styrka när han får spela 4-4-2. Så de har spelare alltså. De har Rakitic som har stannat kvar. De har gjort sig av med de här Medel och de här som får 5 röda kort per säsong. Det enda som saknas egentligen för att de ska göra av med det är Federico Fassio. För att han håller inte på den här nivån tycker jag inte.
Men kommer Akshay bli fattig?
Hur menar du då?
Han kan inte lägga en
hundralapp
med Dell på rätt
kort.
Det är ju det som är grejen nu. Det är ju bara Akshay som känner till att Medel får röda kort i hela Premier League.
Ja, precis. Jag behöver känna till det.
Så när de andra spelar på att Medel kommer göra framspelningar och mål, då spelar Akshay på fortfarande på de här utvisningarna.
Jo, men sen tycker man alltså, om vi hoppar av den röda tråden lite, så är det ju tuffare spel också i Premier League. Man får ju mycket på snack och aggression och så också.
Ja.
Helt plötsligt Ladbrokes stänger bettingen om att det är någon snubbe som lagt en 500 000 på att Medel får det. Det är något skumt.
Ja, Cardiff slår sitter här med 3-2 senast.
Men vänta, Kondogbia, ja. Och han är i Monaco nu.
De har ju aktiverat hans utköpsklausul. Så han tillhör.
Men det riktigt som att han har...
Alltså de blir ju ett svagare, mycket, mycket, mycket svagare mittfält utan Kondogbia.
Ja, utan tvekan.
Liksom. Men alltså Sevilla känns lite som att de hamnar... Det skulle inte vara vilka spelare de värvar. Om man hamnat där lite, där Atletico var till 2003, 2004, känns det lite som. Vet du vad jag menar typ?
Lite sådär halvbra typ.
Nej, men man värvar lite spännande spelare i Bagassa och på den tidens Rakitic då, om man säger så.
Mm.
Lite Ibagazzor och lite Galettis och lite sådana där, du vet. Man värmer lite spännande spelare som har presterat under förra säsongen och lite andra spännande okända spelare, Maxi Rodriguez och, men du vet, och så är man ändå där att man slutar liksom 7, 6, 8 liksom sådär, 5 sådär liksom. Man hamnar till den onda cirkeln liksom, att man får inte upp spelet riktigt dit det ska vara.
Japp.
Håller med helt och hållet. Vi går vidare och tar lite transferrykten för Atletico.
Vänta, jag vill gärna ta upp faktiskt Cedric i Betis.
Ja.
Alltså, är inte någon vi fan skulle ha behållit, alltså shit om jag ändå behöver nytta. Han är fan snabbast i den här ligan, tror jag.
Ja, det är han. Han var ju, han gör ju typ 100 meter på typ 5 sekunder. Nej,
de är skitnöjda med honom, Betis är ju helt jävla...
Och det sjukaste av allt är ju att han gick ju för en euro 21 cent.
Ja.
Det är hans pris. En euro 21 cent. Och sen fick de betala kompensation bara för att Numancia inte skulle... Ja, de ville behålla relationerna, bra relationer med Novancia, så betalade de typ 25 000 euro. Så Cedric, jävligt bra spelare, som Kike för övrigt kastade ut från Atletico.
Du har fortfarande fastnat på det, så.
Ja, men man kan inte gå... Ja, jag fattar fortfarande inte hur man kan beskylla en 17-åring för en förlust i U11 mot Recreativo, då när vi förlorade med 3-0.
Och
när seniorspelarna är så sjukt usla och inte hjälper till överhuvudtaget med att hjälpa den här unga spelaren att komma in i laget, och sen får Uifalosi få rött kort i samma match, och Kike nämner inte ett skit om ifall Oshi. Utan allt är Cedrics fel. Alltså han säger på presskonferensen efter att det är Cedrics fel att vi förlorar. På grund av att han drar på sig den där straffen. Och sen så förstör han hans självförtroende så enormt mycket. Genom att byta ut honom efter 21 minuter. Det är inte en bra tränare, tycker inte jag.
Nej. Jag håller med dig, men tycker att du överreagerar lite. Men, det är bara jag. Har du något mer att tillägga på om Cedric?
Han är jävligt, alltså idag är Alex känns väldigt så här pro-atlet idag alltså.
Absolut.
Väldigt, väldigt subjektiva tankar hela tiden, så här, i försvar.
Ja, klart. Det blir så ibland.
Ja, det blir det.
Men vi går vidare till övergångsmarknaden, transfermarknaden, kalla den vad ni vill. I morse dök det upp ett rykte, eller jag vet inte hur pass seriöst det är, men en Oviedo-tidning har rapporterat vad, sa han?
Att Adrian är på väg till Monaco av alla klubbar i hela världen. La Nueva España, det är de som rapporterar att Adrian är på väg till Monaco då. Och Atletico inte har sålt honom på grund av att man vill ha in typ minst 15 miljoner för honom. Och det kan ju tyckas orealistiskt med tanke på hans sista år här, men tydligen så verkar man inte ha gett med sig, och man litar väl på att Jorge Mendes ska hitta en köpare, och det verkar han ha gjort här i Monaco. Får vi se hur det utvecklas. Det är väl säkert ett gammalt rykte när podcasten är ute.
Är man fortfarande skyldig det på pengar då?
Ja, vem menar du då?
För Adrian, alltså någon.
Han kommer gratis.
Nej, han kommer.
Jag vet, men jag tänkte någon sorts, det finns alltid någon häng. Alltså någon jävla hängbetalning kvar för att leta med alla klubbar.
Nej, jag tror inte det är något sånt. Jag tror bara att just det här med Adrian, det är Jorge Mendes, det kan inte vara någon annan som har fixat det här. Själva den här övergången, om det nu är sant att han är på väg till Monaco, vilket tydligen det är.
Ja, en spelare till så har ju Monaco lagt bud eller lagt varit intresserad av halva vårt lag. Det är ju Falcao, Filipe Luis, Arda och Adrian.
Ja. En intressant utveckling kan vara det, jag tror vi har pratat om det många gånger, alltså i artiklarna på Svenska Fans, det här med Tolaran kan bli aktuell för oss om Kondogbia hamnar i Monaco.
Mm.
De spelar inte Champions League eller någonting, de behöver inte det som vet just nu.
Och det är det som är intressant, vi vet ju inte hur den här övergången, tydligen då, med Adrian till Monaco är strukturerad. Det kan ju vara så att Monaco tar emot typ att de betalar 12 miljoner och sen skickar Tolaran för Adrian. Det vore ju helt galet, men man vet ju aldrig hur det funkar den här transfervärlden. Du har ju märkt själv vilka jävla summor som har lagts upp för spelare som inte ens är värda hälften.
Bale.
Under sommaren. Ja, Bale är en jävligt bra spelare, men det är mer en marketinggrejer. Mer marknadsföringsgrejer med Bale, att han kommer till Real Madrid. Och sen är det ju så också att de vet ju inte att Ronaldo kommer stanna eller inte. Det får vi se.
Men Bale-pengar får Madrid tillbaka på tröjförsäljning och sponsorer från ett år.
Ja, jag tror det kommer gå plus minus noll.
Ja, då får de en bra spelare.
Ja.
Men om man säger så här att ser ni Baptista som en utpräglad forward?
Nej, alltså jag ser honom som typ spelar lite bakom. Släpande forward.
Behöver ju en anfallare till om vi ska spela Champions League?
Jag tycker inte det. Jag tycker det behövs en playmaker.
Ja, men det är huvudet svåret va?
Jag tycker det behövs en playmaker, och sen behövs det någon mer på det defensiva mittfältet som kan avlasta Mario alltså fullt ut, och som kan göra konkurrensen ännu hårdare för Mario. Så att Mario presterar ännu bättre.
Mm.
Jag är övertygad om att Mario kan utvecklas ännu mer. Det är jag helt övertygad om.
På tal om defensiva mittfältare så var ju Atletico intresserade av en spelare från Saint-Étienne. Vad heter han? Så?
Joshua Giavogui.
Och är det ett seriöst rykte eller är det bara som har kommit upp lite så här?
Det snackas ju om att det är seriöst. Jag har ju frågat Dani själv bättre och han har ju snackat med hans agent som är exakt samma agent som representerar Jeremy Toulalon. Och han har ju bra kontakt med, Dani har ju bra kontakt med honom, Michael Manuelo heter han. Och då ska tydligen Michael Manuelo vara, han vill flytta Giavogi från Saint-Étienne, det är hans stora intresse. Han vill flytta honom från Saint-Étienne till en klubb i Europa som spelar Champions League. Och då är Atletico ett jävligt bra bättre alternativ för honom. Och sen är det ju så att Arsenal också har börjat intressera sig för Giavogi och tydligen lagt bud på honom också. Och det Arsenal har, som Atletico inte har, det är pengar för det första. Och sen kan de även...
Det vet vi inte. Det ska vara ärligt.
Ja, men alltså 10 miljoner klarar Arsenal av att betala.
Det vet vi inte, så.
Okej. Men de kan i alla fall inkludera en anfallare i Park då, som de inte absolut inte ens har tänkt att behålla. Liksom. För han håller ju inte Arsenal-klass, om vi säger så.
Nej. Nej, precis.
Och det är det som Daniel har sagt till mig. Att han fick ju, jag snackade med honom igår och då sa han att han fortfarande inte vet... Agenten alltså, att agenten fortfarande inte vet om han kommer gå till Atletico eller inte. Utan att de jobbar på det. Och igår så avslöjade Cadena Cope också att de är överens, Atletico och Giavogi. Nu är det svårt att komma överens med Santet igen. Men tydligen ska de träffas, höras av under fredagen. Så vi får väl se om Giavogi spelar i Atletico när den här podcasten är ute. Det är väl inte så stor risk för det, men med tanke på hur de har tappat spelare efter spelare i sommar, Atletico-ledningen. Men ja, man har sett större under tidigare.
Men problemet är att Atletico hela tiden lägger sina bud långt under värdet.
Enligt så har man ju fått en David Villa för 2 miljoner euro. Så det är lite så också. De måste ju spara pengar för att... Om de inte sparar pengar, då har de inte råd att betala den här skatteskulden som är prio 1. Alltså. Den är prio 1 och det ska 50 miljoner euro ska in nu i september eller om det var i oktober tror jag. Sen så får vi inte glömma eller att de har 50 miljoner de ska betala för spelarövergångar och löner och massa skit. Som de också vet det måste lösa om ungefär 2 månader. Och en av de där grejerna är ju Falcaos övergång till Porto. Så de fortfarande har 16 miljoner kvar att betala på. Och 9 miljoner, 8,6 eller vad fan det var, ska in nu i september, 11 september, läste jag i portugisk media. Så jag förstår att de lägger låga bud i latin och att de hoppas...
Jag hade redan tänkt att de går i så fall. Men jag tänkte att vi behöver en högerback då. Jag tänkte Manquillo, kan han ersätta? Om Juanfran helt plötsligt går sönder, säger vi.
Jag är ganska övertygad om att Simeone blev nog lite övertygad om att Manquillo kan nog funka under i alla fall vintern, under hösten. För att hans U20-VM som han gjorde med spanska landslaget, det var alltså riktigt, riktigt bra. Och då är det kanske framförallt försvarsspelet som man måste slipa på, men jag är ganska säker på att med den här enheten som Atletico har så tror jag att de kör på med Manquillo fram till vintern. Och om det inte skulle funka så blir det helt enkelt att ja, låna ut Manquillo och kanske ta in någon på lån eller något billigt alternativ. Så att man inte förstör Manquillos utveckling heller.
Och sen kan vi ju snacka redan på en gång om soppan med De Michelis då.
Ja, De Michelis kan vi ta direkt nu för att det är ju nästan länkat till den här högerbacksgrejen. De Michelis är ju på väg bort och det har han varit typ i 2 veckor. Och nu idag så har ju typ på fredagen här så har Atletico kommit överens med Ajax om Toby Alderweireld. Så han kommer nog komma in här på fredagen eller i alla fall till helgen för en läkarundersökning i Madrid. Så nu återstår det att se här om det blir officiellt. Det blir det väl antagligen efter podcasten också, för ni vet ju hur det är. Det är verkligen färskvara med de här ryktena. Så...
Är inte Tottenham efter honom också då?
Nej, det var Liverpool som la bud på honom nu igår kväll, runt 9-tiden. Men som Ajax inte ens tänkte på med tanke på att de hade gått så långt i förhandlingarna. Och tydligen så slutförde ju Atletico förhandlingarna borta i Monaco, där lottningen var. För jag såg på tv att Miguel Angel Gilmarín var tillsammans med Clemente Villaverde, han som sköter kontrakterna i Atletico. han som ja, sätter sista signaturen på alla kontrakt. Och Andrea Berta, italienaren, vet du, som de har tagit in som någon sorts scouting ansvarig för Europa. Så om Alderweireld kommer in, så har vi en högerback också. En primärt spelar han ju mittback, men han kan även spela som högerback, även om jag inte gillar mittbackar som spelar som högerback. Jag tycker inte att han håller på högerbacken, om jag ska vara helt ärlig.
Mm, det är lite Ivanovic som menar.
Ja, Ivanovic tycker jag ska spela som mittback. Jag fattar inte varför han spelar på högerbacken hela tiden.
Han är ben som en häst. Ju.
Han är.
Nej, men jag, så de var där allihopa alltså, i Monaco, hela bunten och så.
För att lottningen var ju, du såg ju Overmars var ju där som är sportdirektör för Ajax, Frank de Boer, alltså alla var där, alla var där, och jag tror att de förhandlade, det ryktas ju om att de försökte få Manchester City och vet du, betala Alderweirelds övergång.
Mm.
Alltså köpa Alderweireld och sen byta honom rakt av mot De Michelis, för att Atletico vill inte lägga ut 7 miljoner euro på Alderweireld. Men nu verkar de ha lagt ut det, och det kanske är en indikation på att Adrian är på väg bort, för att vi inte har haft några pengar på att lägga ut extra miljoner på en alldeles tidigare.
Ja, men City, alltså okej, okay, man säger så här, vad tjänar City på det liksom, ger bort en ung, lovande mittback mot en 32-åring? Men jag tror City tänker faktiskt, det kan funka, för jag tror de tänker kortsiktigt nu, i Champions League. Att de vill gå vidare på den här gruppen och ha rotera truppen och ta lite pokaler i år. Typ 3-4 år. Så, ja, men det kan ju funka.
Det är i alla fall de primära ryktena, och det de verkar leta efter, och det sa Dani till mig, det är att framförallt vill de ha en ersättare till De Michele, så det verkar de ha fixat nu i Alderweireld. Sen så letar de febrilt efter en defensiv mittfältare, för det är Cholos stora...
Mm.
Det är vad han vill ha in när det här övergångsfönstret, och det han inte har fått in i form av Tolalan och Etienne Capoue som faktiskt de verkligen ville ha. Han blev jävligt besviken när de två stack till Monaco i respektive Tottenham, så där vill de ju verkligen ordna, för att det har de lovat till honom. Och sen så vill de ha in en playmaker också.
Det är den svåraste.
Och det är den absolut svåraste, för en playmaker kostar enormt mycket pengar. Och då kan vi lika gärna gå in på Juan Mata. Och där har jag också snackat med Dani. Och det är ju sant det där, att de har ju faktiskt frågat Chelsea om tillgängligheten att låna Mata. Men då ska tydligen hans farsa också ha sagt att om Mata skulle lånas ut, det är ungefär som att Messi skulle lånas ut. Det var tydligen vad han sa till en journalist då, som snackade med honom ja, på telefon, men inte fick publicera det, så... Det går lite sådär runt i rykten.
Det är väl det går då som...
Det är ungefär så där.
Finns inte så mycket andra val just nu.
Tror ni det finns någon möjlighet att Diego kommer?
Vill du låna in Kaká då?
Det finns inte en chans, tror jag inte. För att du läste ju kanske vad han sa i Koppe under sin intervju där. Han menar ju på att de vill ju inte lägga ut några pengar på Diego på grund av vad som möjligtvis, han insinuerar bättre att på grund av vad som kan ha hänt tidigare, du vet när han stämde klubben för att han fick sin bonus, och det verkar vara det stora problemet just nu. Det verkar inte som att Gilmarino glömt det än, och för han bekräftade ju att han hade ju kommit överens med Atletico om en lön, och det är ingen lögn, utan det publicerar ju massor av tidningar liksom. Marca var först ute med det, minns jag, i somras. Men Atletico vill inte betala något för honom, för att han har ett år kvar på sin kontrakt, och de litar inte på att han kommer vara lika motiverad efter 2014. För nu är han ju sjukt motiverad på grund av VM, och det har ju Dani sagt många gånger varför han är det också.
Men det kan ju vara så att man vill låna in nu en mediapunta, så en offensiv mittfältare den här säsongen, och sen nästa säsong så går Diego gratis för hans kontrakt går ut.
Jag tror att det blir så här. Jag tror att Arda lämnar nästa sommar och att Diego kommer in i hans plats. Det är vad jag tror. Och sen att man kanske värvar någon spelare till någon till mediapunta till nästa säsong. För att jag är ganska säker på att Arda kommer nog förlänga sitt kontrakt här för att, så att vi ska kunna sälja honom efter utköpsklausulen. Kommer Ahmed Bolut få sin fina provision och då kommer han kunna gå nästa sommar om Atletico inte går och överraskar hela världen och sen vinner Champions League eller ligan. Då tror jag att han stannar.
Det skulle vara fan något alltså.
Ja, tänkte den storyn. Atletico Madrid, Champions League vinnare.
Alla matcher har vunnit med 1-0.
Eller The Guardian.
På en kontring.
Eller The Guardian skriver Atletico breaks the duopoly in Spain.
Nej, men alltså med tanke på att vi spelar mot Barcelona så kan det inte vara omöjligt.
Det är fan inte omöjligt alltså, om man spelar.
Alltså om man håller det spelet varenda match så är det inte omöjligt.
Det är omöjligt att hålla det här spelet. De springer som hästar alltså, det är sjukt.
Ja, de måste ha mycket bredare trupp om de ska hålla det spelet. Också.
Men vi får se vad som händer framtiden i alla fall.
Men om man känner efter så här på rak arm. Det här med playmaker, det borde vara någonting som Simeone skulle kunna lösa från den argentinska marknaden eller någonting. Det finns ju väldigt många. Okej, de är ganska unga, de är duktiga, men ja, men då blir det att man tar in en ny eller alternativt att han tror jävligt mycket på Olli då.
Det finns tre spelare som Simeone gillar från argentinska ligan. Det har han sagt i olika intervjuer. Och det säger han ganska ofta när han intervjuas av argentinska tidningar. En är den här Angel Correa som spelar på högerkanten, högerytter. Tvåfotad och släpande anfall. Han är mer av en släpande anfallare än vad han är playmaker. Men han är ändå en jäkligt duktig fotbollsspelare. Han är bara 18 år gammal. Angel Correa, San Lorenzo, kom ihåg det namnet för det kan mycket väl länka samman med Atletico i framtiden. Sen så finns Rodrigo De Paul från, vad heter de, Racing Club och Luciano Vietto. Grabbar, jag måste svara bara.
Ja. Så. Vi kan avsluta ju.
Yes, avsluta bra. Bara så.
Ja. Jag tycker även Lanzini kan vara bra. Manuel Lanzini. Men i alla fall, ja, men vi kan avsluta på en gång.
Yes.
Ja,
vi avslutar och säger tack på återseende. Ha en trevlig dag.
Yes. Hej.
Hej.